Du, Renate?
Ja.
Når jeg har kunden I stolen, så jo det naturlig nok den som får mest oppmerksomhet på alle plan. Da du liksom veldig passet på at du har det bra, at snakken I gang, og så videre, ikke sant? Sånn som vi alle kjent med. Men når en annen kunde kommer inn døra, som jeg også har via den oppmerksomheten til, så kommer jeg litt som konflikt med meg selv. Har du kjent på det?
Mm. For det sånn, absolutt.
Jeg vil jo gjerne, så fort hun kommer inn døra, så vil jo jeg gi oppmerksomhet. Men jeg har jo en fra før, ja. Jeg har begynt å tenke på her dag, hvordan skal man liksom løse den der... Jeg har ikke kommet noe svar heller.
Tror man bare...
Det var en sånn pussy følelse.
Ja, ja. Man bare snur seg og bare si et litt øyeblikk, og så bare, hei, straks med deg, blunk, blunk, eller et eller annet. Ja. og så ta det når det liksom passer.
Ja, ja, og det jo det jeg gjør da. Mm. Men det var liksom sånn, bare jeg kom til å tenke på dette, da jeg liksom konflikt med meg selv.
Ja. Mm. Nei, skjønner jeg godt.
Ja.
Velkommen til Hårpodden, jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja, Marit, hvordan har uka det vært?
Jeg har litt lyst til å snakke om bak stolen,
ja.
Ja?
Sant.
Du, for en fest, hvis du noe flinke dere
I know. Nei, det ja, det gøy.
Ja, det var så mange mennesker jeg snakket med, og som jeg ikke har sett på lenge, og nei, jeg koste meg så masse.
Det liksom ritt. I frisørens hjerte, for det minglefest, det jo det.
Mm.
Litt low-key, samtidig som man får masse oppmerksomhet. Men det som jeg opplever som rarest, at en drøm man har hatt, en ting man gjør som man liksom egentlig ikke har tenkt så mye over, gjør at andre står og gråter når de vinner. Det ble jeg litt satt ut av I år, egentlig. For det var jo to som virkelig gråt.
Så koselig.
Ja.
Ja.
Og jeg blir jo veldig lettrørt selv, så det...
du skrudde på kanalen, ja.
Ja, ja. Det er skikkelig, skikkelig... For alle frisører fortjener å bli hyllet, for vi gjør en kjempejobb.
Jeg så enig. Var det dere fortsetter med dette her, eller?
Absolutt.
Ja, så bra.
Absolutt.
Var det noe som gikk galt? Var det noe som var bra? Har dere reflektert over sånn?
det alltid noe som går galt for at det skal gå bra. Så det som kanskje gikk mest galt, tror jeg, sånn, det var de der lappene hvor vi følger tidsskjema. For selv om du pugger tidsskjema, så glemmer du det. Du får jo liksom blackout når du oppi. Så det greit å ha de lappene, pluss all de ordene vi skulle si om frisørene. Hva som hadde gjort at de ble plukket som vinnere. De skulle laminere dagen før. Det ble ikke gjort, fordi printeren ble ødelagt der hvor vi skulle gjøre det. Så vi måtte kjøre til jobben til samboeren min. Hvor printeren ikke funket, og hjemme så var det pakket bort, så der funket det heller ikke. Så vi måtte faktisk printe ut det der vi var.
Åja, så dere fikk det?
Jeg laminerte alle de fine ordene. Det gjorde jeg 6:15 I barn. På Jongs nede, jeg stod I veien for alle og laminerte. Så det var det eneste som gikk gærent. Men da var det sånn, de løp rundt meg og sa, bli ferdig. Og da var det sånn, jeg bare lokker øra, for det her skal jeg ha ferdig.
Mhm.
Og ellers var alt veldig, veldig, veldig... Alt ja, gikk
det løste
egentlig.
Seg.
Det løste seg. Det gjorde det. Ja. Så sto jeg en time og ventet på blomstene til Stian da. Det ja. Var vel også ikke med I tidsplanen. Men du vet, jeg jo rolig etter deg selv når,
ja,
det,
går,
når
det går virkelig, gært. Altså. Nei, dere, virkelig all kredd til dere, altså. Det var kjempebra.
Men kredd til dere dommere, hvordan var det?
Det har vært en lang prosess. Litt ja. Lenger enn jeg hadde sett for meg.
Mm-hmm.
Men en kjempegøy prosess. Ja, da har jeg jo sett gjennom alle bidragene, og det så mange bra bidrag. Folk så flinke. Nei, så all kredd til de nominerte som kom gjennom den ukelølle der, altså.
Mm.
Det mye bra der etter.
Ja, veldig, veldig. Hadde du svart, ja, hvis du hadde, hva det innebar, var det noe?
Ja, jeg hadde sagt ja.
Ja,
for jeg synes det var veldig, veldig gøy. Det var det.
Dagens gjest har hatt en lang, spennende karriere som frisør, og et kjent navn I bransjen vår. Han eier av Bjørn Aksén, og en stor inspirasjon for oss frisører. Velkommen til oss, Johan Hellstrøm.
Tusen takk. Så herlig å få her.
Så hyggelig å endelig få snakke med deg.
Ja, jag har försökt få ihop det några gånger, men det är härligt, det känns jättehärligt. Jag älskar att få vara en liten del av Norge. Ja.
Kan inte du starta med att fortälla oss hur din frisörkarriär startat?
Du vet du, min dröm var ju alltid att bli dansare, så det var ju det jag gjorde. Jag utbildade mig till dansare. Och sen egentligen av en ren slump så gick jag, när jag hade tid över mellan mitt jobb och min dans, så gick jag upp till Björn Axén som då låg på NK i Stockholm på 7 trappor med utsikt över hela Stockholm. Och jag hade varit där någon gång som kund och det var ju liksom helt fantastiskt. Det var ju som att kliva in i en annan värld. Och jag gick egentligen bara dit för att fråga: om man vill bli frisör, hur gör man? Hur går det till? Får man betalt? Kostar det pengar? Och innan jag visste ordet av det så hamnade jag i en intervju tillsammans med då Björn Axéns högra hand Agneta Hyltinge, som efter den här intervjun sa att herr Axén vill träffa dig på måndag. Och jag bara oj, så jag gick vidare på en gång till en intervju med herr Axén själv. Och i den intervjun så säger han bara att jag vill inte börja att bli min assistent. Och jag fick en chock, men jag kunde inte säga nej till att ta chansen att faktiskt jobba för honom eftersom han var så extremt känd och så enormt begåvad frisör.
Men var det liksom, var du målbevisst att Björn Axén, det var där du ville jobba, eller?
Vet du, jag hade inte ens bestämt mig för att jag skulle bli frisör egentligen. Jag var nyfiken, men liksom, när jag fick chansen och min mamma fick höra att jag hade blivit liksom utvald då, enligt honom var det 400 sökande, han skulle ha 2 assistenter, men det vet inte jag om det var sant, men det var många som sökte på den tiden. Och när jag fick det här så sa jag bara, nej, jag kan inte tacka nej, så att jag tackade ja. Och det visade sig sen att jag gjorde helt rätt val.
Absolut. Ja. Men då var du assistent, vad ville det säga?
Nej, men jag gick min lärlings, jag blev lärling till honom också efter 2 veckor. Så jag blev handdukar, jag sopade hår från golvet, jag serverade Björn på kaffe, jag schamponerade hans kunder. Men allt eftersom så fick jag göra mer och mer. Och Björn var en otroligt tuff lärmästare, han ställde sådana krav. Och jag fick ju utveckla mig själv och ta stort ansvar i att jag liksom lärde mig saker. Men det gick ju väldigt bra. Mm. Så att han var väldigt nöjd med mig.
Hade du då gått någon frisörskola på förhand?
Nej. Men jag inser ju liksom att jag även som barn, vet jag, friserade syrans dockor. Jag tog tag i folk som jag bara sa, jag ska klippa ditt hår. Jag kunde inte, men jag hade ju haft ett intresse sedan jag var barn. Så att jag insåg ju också, för mamma gav mig faktiskt, jag var 12 år gammal, då hade jag en prislista hemma. Klippning 15 kronor. Slinger 20 kronor. Så att jag hade ju tydligen hållit på med det här ett tag. Så att det var ju i mina händer liksom, jag hade ett intresse.
Som mamma, hon blev inte chockerad över valget, hon hade
inte alls. Det var fantastiskt.
Ja.
Och liksom tänk då ha en son som är frisör.
Ja. Fantastisk.
Ja.
Hur många var det som jobbade i den salongen den gången då?
Och alltså jag kommer inte ihåg, jag började högst upp på NK. Och det kan ha varit någonstans mellan 20 och 30 kanske. Det kan hända att det var, ja, men kanske 20. Men sen flyttade vi under tiden. Jag började i oktober 84. I december 84 så flyttade vi ner till källarplanen på NK där Björn öppnade ett stort beauty center där man kunde gå in på morgonen och komma ut på kvällen och ha gått igenom hela kroppen. Och det var allt från massage, pedikyr, manikyr, diatermi, ansiktsbehandlingar, makeup, allt. Det var en fantastisk resa faktiskt att vara med på det där, för då redan 1984 så hade Björn Axén databokning. Han fick en person att bygga det här systemet, Dick Wretlin, som idag är It's Perfect, eller Boka Direkt, som nu har köpt det. Så det är ju ett av Nordens största bokningssystem. Det var Björn Axén som lät honom bygga det åt honom, för han ville vara först med databokning 84. Det är rätt häftigt, han var en sann entreprenör.
Wow.
Men har han alltid varit sån på forskudd på vad som kommer?
Ja, det har han varit. Han var ju också så, när han släppte sina första produkter 1984, så ville han ju redan då, insåg han, för han hade svåra eksem i sina händer. Och han hade jobbat för andra hårvårdsföretag, så han hade lärt sig mycket om produkter. Men när han släppte sin egen serie så ville han att den skulle vara både snäll mot människan, snäll mot miljön, men det skulle funka i håret. Så att hela skinification-trenden var han mån om att börja redan 1984. Så han har varit otroligt före sin tid i väldigt många avseenden. Och det är ju häftigt liksom. Det är ju riktigt coolt faktiskt.
Wow!
Hur länge var du assistent för Björn Axén?
Ja, jag var hos Björn lite drygt 2 år. Och sen så fick jag, efter ungefär 2 år, så fick jag ett samtal från Hamburg Börs scen. Och det var min stora dröm, fortfarande med dansen. Och då undrar de om jag kunde komma över lunchen och provdansa för att få stå på Hamburg Börs scen tillsammans med After Dark. Och jag blev ju väldigt nervös, sprang jag upp lunchen, drog på mig trikåerna, dansade, fick jobbet. Och jag tänkte, herrejesus. Så att jag jobbade dagtid hos Björn och sen dansade jag kvällarna. Och sen tog jag mitt gesällbrev, för det var viktigt för mig att göra. Och då gick ju det väldigt bra. Men sen så fick jag faktiskt, efter att jag hade jobbat färdigt med After Dark, så fick jag jobb med Cats. Och då insåg jag att nu måste jag sluta hos Björn. Så då slutade jag hos Björn och så började jag min danskarriär med Cats, Phantom of the Opera, Zorba, Cabaret. Jag fick dansa med After Dark, Odell Ross i New York, Monte Carlo Sporting Club. Så att hela min danskarriär och musikalartistkarriär började då också.
Så du hade top notch både som danser och som frisör?
Jo, men jag gjorde samtidigt håren till de här olika musikalerna. Så jag var ju väldigt aktiv med mitt frisöryrke. Så att det här var liksom, jag kommer ihåg när jag intervjuades av Björn, och då nämnde jag för honom om dansen, och han sa nej, du kan inte bli bra på båda delarna, utan du måste välja ett yrke. Och det här är någonting som ni kommer förstå med mig. När någon säger till mig att du kommer inte kunna det här, eller du kan inte, så tänds en svetslåga hos mig och så måste jag bevisa motsatsen. Det går visst. Så jag lyckades bli framgångsrik både som frisör och som dansare samtidigt.
Fantastisk egenskap.
Ja, och lite tröttsamt ibland.
Ja, det vill jag tro. Men hur lång var danskarriären din? Eller, ja.
Så jag började 86 och jag slutade 93 med Phantom of the Opera. Men sen hade jag ju dansat i olika föreställningar innan också, naturligtvis. Så att jag började ju redan i skolan egentligen med dansen, för det var ju det som var min dröm, att bli liksom, proffsdansare, och det blev jag. Men sen bestämde jag mig för att sluta dansen efter Phantom of the Opera 93, och jag skulle öppna en liten salong med kristallkrona i taket och ta väldigt mycket betalt och jobba väldigt lite. Jag tyckte det var en väldigt fin affärsidé. Och det skulle jag göra med min kollega Peter Hägelstam. Och så vi började planera för det här. Men sen det här var maj jag slutade, och den 22 juni 1993 så hittades Björn Axén död i sitt badkar hemma. Och det här var ju en enorm chock. Han var ju så extremt känd, så att det var på nyheterna, det var på tv, det var varenda mittuppslag i varenda tidning, löpsedlar överallt om att Björn Axén hade dött. Och det här var en stor sorg. Och bara en vecka senare, så jag var jätteförtvivlad, för han var min läromästare och jag såg upp till Björn. Men bara en vecka senare så var jag hemma i mitt kök och så får jag ett telefonsamtal från Björn Axéns advokat som frågade om jag satt ner. Och jag sa att ja, nu sitter jag ner. Och då var jag 27 år gammal, och så frågade advokaten, är du medveten om att du är universell arvtagare till Björn Axéns livsverk?
Wow.
Alltså jag förstod ingenting. Och jag frågade bara, vad betyder det här? Ja, det betyder troligtvis att du har ärvt allt som Björn har åstadkommit i sitt liv, inklusive hans namn. Alltså du vet, jag har aldrig ätit middag med Björn. Vi har aldrig umgått, så jag lämnade ju Björn.
Fantastiskt.
Jag började hos honom oktober 84. året efter, sommaren året efter, så skriver han sitt testamente och bestämmer sig för att jag ska ärva allting. Jag var 18 år gammal. Jag sopade hår från golvet. Jag vek handdukar. Jag ska ärva allt, men han kommer aldrig berätta det för mig. Alltså, ni förstår, det var liksom en sån chock.
Ja.
Och sen visade det sig att det jag hade ärvt var ett sjunkande skepp. För det var verkligen konkursmässigt och det var väldigt, väldigt utsatt ekonomiskt. Så att mina rådgivare säger till mig, Johan, vi tycker inte du ska ta över det här för vi tror inte att du kommer klara av det. There you go. Det går liksom inte att säga så till mig, för då bestämde jag mig på 3 sekunder att nu kör vi. Är ni med mig så kör vi, i alla fall så får ni lämna mig. Men de var med och de stöttade mig hela vägen och ja, idag är det ett rätt bra företag. Och idag så är vi faktiskt, vi firar 60 år och Björn Axén hade drivit bolaget i 30 år och nu har jag och Peter drivit i 30 år. Och det är faktiskt helt fantastiskt.
Gratulerar för en bragd.
Alltså vet du, det är en sån historia. Ni ser helt chockade ut.
Ja, jag gör det. Jag fick helt gåsut när jag hörde detta.
De kommer inte se er, men ändå.
Jag lurer på vad han tänkte, liksom, för att han skrev allt på dig. Han må ju ha sett ett enormt potential i dig och dina egenskaper.
Ja. Jag har ju funderat så mycket över det här och jag kunde ju aldrig fråga Björn, men jag är uppvuxen i en affärsfamilj, både mamma och pappa drev bolag. Jag älskar liksom, mina bästa ämnen i skolan var matte, kemi, fysik, biologi. Så jag är både kreativ men jag har också en businesshjärna, kanske inte så himla vanligt egentligen i vår bransch. Men när jag var hans elev så kunde han ibland göra saker som jag tyckte var så tokigt. Så jag kunde säga till honom, och på den tiden titulerade man varandra, så det var herr Axén. Jag skulle aldrig säga Björn, utan herr Axén. Jag ser liksom att det här inte fungerar, men däremot om du skulle göra så här så tror jag att det skulle kunna vara bättre för alla parter. Och jag kom alltid med lösningar. Och det där var inte Björn. Ett, han var inte van vid att någon sa emot honom. Två, han var definitivt inte van vid att någon kom med en bra lösning. Så att det här kanske var en av anledningarna till att han såg någonting i mig som han inte hade sett i någon tidigare.
Jag tänker det var en av grunden.
Att låta en 18-åring ärva allt man har åstadkommit.
Men har du tänkt över vad du har gjort annorledes de siste 30 åren som har gjort att det har blivit en kjempesuccé?
Ja, alltså först var det jättesvårt. Jag måste liksom med handen på hjärtat, hur driver man ett sånt här bolag? Det var ju så att alla undrade ju vem jag var. 27 år gammal ska jag komma in och bestämma över folk som inte ens visste vem jag var, som jag skulle vara chef över. Det var ju nya människor som inte hade jobbat när jag jobbade och några hade jobbat. Men så först och främst var det väldigt svårt att komma in. Jag lärde mig mina misstag. Men när vi väl... Jag såg väldigt mycket liksom hur vi måste bygga bolaget annorlunda och problemet var att många kom och de slutade och tog med sig alla kunderna. Så min fråga blev, hur kan vi skapa ett företag där människor och begåvade frisörer stannar och trivs? Hur kan vi sätta ett mål som är så tydligt så att folk vill dit, men också hur ska vi ta det på den här resan? Att vi skapar ett kulturdrivet bolag. Det här tog några år, men när jag väl insåg det, att hur man bygger en kultur, då började vi bli framgångsrika på riktigt. Och det skulle jag säga, det är så viktigt liksom, att alla förstår. Vad går jag till jobbet för? Varför går jag till jobbet? Och vart är vi på väg någonstans?
Mm. Hur bygger du kultur? Nu blir jag nyfiken.
när vi gjorde det här från början så handlade det om att sätta ett mål. Och då satte faktiskt våra medarbetare, det här var 99, så det hade tagit några år. Liksom, vi hade satt mål naturligtvis hela tiden. Men när vi verkligen satte ett tydligt mål att vi ville bli en av världens ledande salonger. Ja, då blev frågan, hur ska vi bli det då? Och vad innebär det? Och så vidare och så vidare. Och det var ett stort jobb. Men vi satte också vår värdegrund. Och det är ödmjukhet, kunskap, ambition, respekt. Och man kan vara världens bästa frisör. Men om du inte är snäll så åker du ut.
Mm, det är så sant.
Snällt är gratis. Och jag tycker att det är så himla coolt människor som är otroligt framgångsrika men som har ett stort hjärta. Och, så det var viktigt. Kunskap, alltså naturligtvis har vi inte en hög kunskap så funkar det inte. Men man måste också ha ambitionen att driva sig själv, att vilja hela tiden bli bättre. Och sen respekterar vi alla oavsett vem de är, vart de kommer ifrån, vem de tror på eller vem de älskar. För jag har aldrig förstått någonting annat. Och det gör att någon som träder över de här reglerna, de kan inte längre vara hos oss. Men det blir också viktigt när vi anställer någon och säger det här är vi. Vill du vara en del av det här så är du välkommen. Och kan du inte signa under på det här, då ska du inte ens börja. Och då blir det tydligt också att vi skapar en värld som vi tycker är värt att leva i. Men också tycker jag att det är så viktigt att förstå varför vi går till jobbet. Och vi går till jobbet och vi är försörjda för att vi vill skapa välbefinnande. Det enda vi sysslar med är att få människor att må lite bättre med sig själva. Björn Axén sa en gång, om man känner sig vacker så blir man stark. Mm. Och det där tycker jag är så himla fint. Och jag håller så med om det. Att när man känner sig fin, då skapar man bättre. Man gör bättre val. Man gör bättre val i livet. Mm. Och därför så kan man också fråga sig, om vi nu säljer välbefinnande, hur ska jag vara mot mina kollegor? Hur ska jag vara mot mina kunder? Om jag ska få dem att må bra. Mm. Och på så sätt har vi byggt vår kultur och idag sitter den som ett, det är som ett jättefundament liksom. Och nu håller alla i det här och det är fantastiskt. Det är kul att gå till jobbet då.
Ja, det hördes väldigt fantastiskt ut då. Men hvordan var det att få med teamet på det som var vant i en annan kultur och få dem flytta in i en bedre kultur, var det lätt?
Det var svårt.
Det var svårt, ja.
Och det var mycket grupparbeten, det var mycket att ta upp hela tiden. Men nu har vi bestämt det här, nu gör du så här. Tycker du att det är rätt? Nej men gud, det tycker jag inte, sorry. Och så fick man liksom, det blev ju att fostra alla. Att vi fostrade varandra till att gå i en väg som vi kände att det här är ju faktiskt det vi har kommit överens om. Och då kunde man inte tumma på det, utan då är det stenhårt. Så att alla också vet att det blir faktiskt en konsekvens om man inte gör det. Men det gör ju att idag när vi anställer folk, för jag tror verkligen så här, apropå att prata om hela frisörbranschen, så är det ju svårt, det är färre som vill bli frisörer. Men det är också svårt att få de här riktigt duktiga frisörerna, och då är det viktigt att vi som är lite större bolag, om vi ska ha en chans i framtiden, även de mindre, då gäller det att ha ett bolag som man vill vara hos. Där man har grogrund liksom. Och därför så blir det så viktigt att vi tänker på såna här saker. Och det är en spännande utmaning tycker jag. Att egentligen bara vilja vara bättre människor och göra så att det är bra för alla som är där.
För hvis du har lyst att göra det bättre för andra, så följer du dig också bättre om dig själv.
Ja.
Det gör ju dagen mycket bättre. Ja. Fantastiskt.
Ja, det är häftigt.
Ja, det är häftigt. Det är gøy att ha en jobb som man blir glad av att vara i.
Ja, och det är svårt att sälja välbefinnande om man är sur.
Ja, sant!
Men man kan ju någon gång känna sig sur när man står upp. Och så ser man på listan sin på nät och så ser du vem som ska komma. Så blir du glad, och när du går in dörren på jobb så är du glömt. Är du bara superglad.
Ja, men alltså, visst är det så. Och liksom, när vi ser att en människa som kommer in inte mår så bra, och sen har vi gjort dem fina i håret och så går de ut överlyckliga. Tänk vad härligt det är.
Mm. Finns inte någon bättre känsla?
Nej.
Nej, bästa känslan.
Får jag dra en liten anekdot?
Ja, gärna.
Jag hade en kund faktiskt som kom till mig. Hon bad hos mig några gånger. Och jag märkte att hon inte mådde så bra. Och jag bara frågade henne, men varför gör du inte så här då? Ja, men, och du vet, och så tryckte jag på lite knappar och sådär. Men jag klippte henne och hon kände sig så fin varje gång. Och sen alltså, helt plötsligt så försvann hon. Och jag saknade henne och jag undrade vart hon tog vägen. Dryga ett år senare så kom hon tillbaka till mig med en stor magnumflaska champagne och en stor blomsterbukett. Och sen bara, tack. Jag sa, tack för vad då? Jag har saknat dig, vart har du varit? Jag har skilt mig, jag har sålt huset, jag har bytt jobb. Jag är lycklig idag.
Oj,
wow.
Det var inte min förtjänst bara, men jag gjorde någonting med henne som gjorde att hon tog steget.
Du öppnade ögonen hennes.
Ja, det är rätt coolt.
Ja, det är kul.
Fantastiskt.
Det är väl den bästa delen med jobben, bortsett från att du gör det fint på håret.
Exakt, visst är det så.
Du snakket om at det, var, at det dårlig rekruttering av frisører. Det også det I Sverige?
Mycket.
Ja.
Det kan bli värre och värre, tror jag.
Har du tänkt på varför det är så?
Jag tror det flera anledningar. När jag var yngre och I rätt många år så var det svårt att bli frisör. Man krävdes jättehöga betyg för att komma in på frisörlinjen. Sen tror jag av någon anledning att alltså intresset har varit lite lägre. Betygen har sjunkit. Idag är det ju jättedåliga betyg. Du behöver inte knappt ha några betyg för att komma in på frisörlinjen. Så att det är ju inte alltid så att det finns den här ambitionen för att verkligen bli duktig kvar. Utan det kan ju handla om att man inte riktigt liksom, kanske har det drivet. Sen tror jag också tyvärr att frisörer kanske har fått en stämpel av att man inte kan tjäna så bra med pengar. Vilket också är helt... är du duktig du svar så tjänar du bra. Behåller du kunderna. Så att, vi har ju provision så att det är egentligen ett fantastiskt yrke att kunna tjäna bra pengar på. Men sen klart att unga människor har fått genom tiden någon typ av idé om att man vill bara bli känd. Liksom bli influencer, bli någonting annat att man inte behöver jobba så hårt. Och så tror man att man inte behöver jobba hårt om man ska hålla sig kvar på toppen. Men det spelar ingen roll vad man väljer så måste man jobba hårt om man ska vara bra. Så att vi får väl se vad som händer. Jag hoppas ju att fler unga idag inser vilket magiskt yrke vi har och faktiskt vill välja frisör, för det är fantastiskt.
Ja, väldigt enig. Men har du tänkt på vad vi som allerede är frisörer kan göra för att hjälpa till att snu detta här?
Jag tror ju att det som sker just nu med alla liksom, sociala kanaler som gör mycket hår och visar ändå liksom det här den här lyckokänslan som kan bli när någon känns fin I håret. Jag hoppas att den kommer bidra till att det här faktiskt vänder. Och att det kommer nu vara så att vi kanske förhoppningsvis har nått botten och att fler och fler nu vill bli duktiga. Men det finns också en jag vet inte vad jag ska kalla det, men kanske om jag får vara lite fräck och säga att det finns en lathet hos unga personer. Där man bara så här, jag vill bli bäst utan att jobba så hårt. Guess what? It's not gonna happen. Liksom, man vinner inte guldmedaljen I olympiska spelen om man inte tränar ungefär 30 000 timmar. Absolut stenhård, med en disciplin som är helt sinnessjuk. Och det är disciplinen. Och viljan och ambitionen att driva sig själv, att bli duktig. Den saknas hos många. Och det är tråkigt. För det är som folk kommer in som ska praktisera och säger gud jag är helt slut, jag känner mig nästan utbränd, jag har jobbat I 8 timmar. shape up. Liksom. Och där tror jag så här, energi föder energi. Så vi märker ju att de som nu verkligen kommer in och börjar bli duktiga, ja men de får det här drivet för de vill. Så att vi frisörer kanske kan hjälpa de eleverna som kommer att få dem på rätt kön och faktiskt få en annan ambition.
Vi har ju sån I Norge så har du en full månad där har du 163 timmar som du ska jobba och ganska många gånger har jag hört I löpet av karriären att åh nu är jag så sliten jag har så full månad så tänker jag du jobbar 163 timmar stackars dig och så blir du sjukmält I en vecka för du har jobbat fullt en månad.
Ja, det är tyvärr det är liksom Vi har ju fått in nu en hel del, bland annat folk från Ukraina har tagit in personer och en person som vi startade ett elevprogram för. Alltså viljan att arbeta och viljan och tacksamheten är ju helt enorm. Det går inte att jämföra och jag tror att man är lite mätt, fet och trött här I Sverige och Norge.
Tror du att vi har blivit liksom... Tror du att vi har haft det för bra? Ja, därför att vi har blivit lite för lata att vi får ting för lätt.
Eller du är bortskämda.
Ja.
Så det är högt så synligt. Jag tror att det är en generation som bara snur. När generationen är över, visst du skönner.
Ja. Ja, och jag hoppas att det blir en förändring. Jag hoppas det. Men nu när vi faktiskt också får in många människor, många kulturer, alltså andra kulturer där man inte haft det så svårt eller så lätt, så har man en annan arbetsmoral. Helt klart. Så att vi är tacksamma för dem.
Ja, det är lättare att ställa krav till de som vill.
Exakt.
Ja.
Du har gjort så otroligt mycket spännande upp I karriären din. Vad är det som är drivkraften din?
Gud, ja, vad är min drivkraft? Den, jag vet inte, jag har något tror jag, inomboende liksom, kärnkraftsverk. en energibomb. Jag drivs av att ständigt förbättra. Om man tänker sig att man har ett mixerbord framför sig med massa små knappar på. Liksom, du vet, man rattar och rattar tills man bara säger nu blir det lite bättre. Alltså jag drivs av att förändra, jag drivs av att förädla och förbättra hela tiden. Och det är, jag tycker det är spännande och det är lärorikt.
Vad är det nästa stora av serien då?
Ja, nu håller vi på och expanderar väldigt mycket globalt. Vi är inne I 16 länder med våra produkter och vi har precis lanserat nu stort. Jag kom hem från Kina här nu där vi har en av världens 10 största distributörer. Och det är otroligt spännande och då vill jag också lägga till att Kina nu har slutat med djurförsök, annars hade vi inte gått in I Kina. Men det här är ett otroligt modernt företag med 70% kvinnor och 30% män. Jag är helt fascinerad av det de åstadkommer. Men vi har även gått in I USA så vi håller på nu och lanserar stort så att det är väldigt spännande. Och det är ju den ena sidan. Men den andra sidan är ju att skapa salongerna ännu bättre. Att varenda kund ska uppleva att man reser första klass när man går in på en Björn Axéns salong. Och hur gör vi det? Hur skapar vi den här five-star experience? Vad är nästa servicenivå? För jag tycker det är spännande att se hur kan vi på ett väldigt naturligt sätt få kunderna känna sig så himla speciell. Alltså vi lyckas rätt bra. Vi har ju typ 20 000 ratings och vi har 4,9 på en salong som är 5,0 av 5 möjliga. Så att vi gör ju någonting jättebra. Men apropå det ni frågade om vad driver mig, men hur kan vi bli ännu bättre?
Det är det som driver det. Hur många salonger är det dere har?
Ja. Förlåt?
Hur många salonger är det dere har?
Vi har 4 salonger med ungefär 100 frisörer.
Oj, det är stora salonger, så gøy!
Det är 2 väldigt stora salonger, ja. Men vi finns bara I Stockholm idag med 4 salonger. Men... Och så kommer det nog förbli. Jag har ingen ambition. Förut hade jag kanske en ambition att ha många fler salonger. Men med tanke på dagens situation så har jag hellre färre men värre.
Det är bättre med kvalitet än kvantitet.
Ja, absolut, 100%.
Men har det alltid haft så många ansatte I en salong?
Ja, men 2 salonger har 33 platser, 32 platser, 2 salonger. Så där har vi ungefär 35-40 frisörer av en del jobbar I deltid. Det är klart att det är stora enheter, men det är också fantastiskt för det är kul när man jobbar nära så många och du får en otrolig inspiration också av alla olika kollegor så att det funkar väldigt väldigt bra.
Men hur är det när det kokar där? Det måste vara extra gøy när det skikligt kokar sånt.
Jo, men det gör det men ändå så har vi någon typ av lugn.
Ja.
Det är väldigt många som kommer så här men gud vad skönt och lugnt det här men det är mycket att titta på men det finns ändå ett lugnt tempo fast när det är så mycket folk. Och det är spännande.
Jag älskar när det kokar.
Mm, enig.
Man får så mycket energi av det.
Ja.
Men jag måste bara spørre, det liksom vanligt I Sverige att det är så stora salonger för att det är ju inte så vanligt här I Norge vill jag säga.
Si. Nej. Nej, det är inte vanligt. Jag skulle säga att snittet tror jag det är typ 4 platser på en salong.
Ja.
Så det är rätt litet.
Av nyfikenhet, har du någon gång tänkt att du skulle starta en mindre salong eller har det bara aldrig varit ett icke-tema?
Nej, alltså, jo, från början så hade vi tänkt att starta en liten salong I en våning som nästan var omöjlig att hitta när vi skulle ha den här lilla exklusiva våningen. Men vi vill ju ändå skapa den exklusiviteten på en väldigt stor yta. Det får fortfarande mycket space, du går till din plats, du är inte liksom, du sitter I din lilla värld oavsett om du är på en stor salong. Mm. Så det är inte så att du upplever och ser hela salongen på samma gång. Liksom. Det är ändå väldigt, väldigt exklusivt.
Mm. Du står med kunder selv også?
Ja, jeg gjør fortfarande.
Ja, sant.
Wow, så bra.
men jeg har veldig lite. Jeg tror ikke jeg tagit nya kunder på nästan 10 år. Men jag har mina kunder som har varit med mig många, många år och det är så, det är för kärt. Så att jag tycker om det. Men sen eftersom jag jobbar med produktutveckling, jag jobbar med visningarna i Paris, jag jobbar med fotograferingar, så måste jag hålla mina fingrar varma. Annars så blir det liksom inget bra.
Mm. Visst är det någon frisörer här som har lyst att gå på kurs med dig eller föredrag med dig? Du håller, var är du i förtaget dig då?
Vet du, nästan ingenting faktiskt. Det är bara så här väldigt special request som jag kanske någon gång kan göra. Jag gjorde mycket sånt förut och jag har gjort det genom åren, men jag hinner inte det idag när jag är både vd, jag har mina kunder, jag håller på med en globalisering, så det är faktiskt lite tufft att hinna med. Men jag har ju fantastiska kollegor som gör kurser och sådär också. Mm.
Vem är, jag må bara spörja, vem är din frisörhelt?
Vem som klipper mig?
Nej, vem är din helt i frisörbranschen? Vem ser du upp till i frisörbranschen?
Gud. Alltså vet du, det är rätt många idag. Förr i världen så var det verkligen så här Vidal Sassoon och det var Miss Alexandre som utbildade Björn Axén. Men idag med de sociala medier så ser jag väldigt många begåvade frisörer som jobbar med visningarna i både Paris och Milano och London. Så jag har en del där som jag tycker är så här, men de är briljanta, liksom. De är bra, kreativa, duktiga frisörer som bryter gränser och det älskar jag. Och det är alltid från Guido till Alpresa till flera stycken.
Dere har jubileum denna hösten. Stämmer inte det?
Ja, det stämmer.
Vad ska du göra utav det?
Vi fyller 60 år. Och nästa fredag den 6 så har vi boklansering. Vi har skapat en väldigt, väldigt vacker coffee table book som berättar om de här 60 åren och som faktiskt daterar tillbaka rent frisyrhistoriskt till början på 1900-talet. Så det är både så här frisyrhistoriskt arv, liksom kulturarvet, men det handlar också om den här resan som är, kan jag lova, om man läser den här boken, den är lätt att läsa, för det är inte så mycket text, det är väldigt mycket bilder, men det är en svin verkligen blottar både våra fram- och motgångar genom de här åren som vi har drivit bolag. Och man får också lära känna vem Björn var.
Varför har man köpt den här boken?
För Norge köpte den?
För Norge köpte den, ja.
Boken kommer man kunna köpa på Björn Axéns hemsida, så www.björnaxen.se. Och vi kommer naturligtvis kunna skippa den. Man får betala fraktkostnader bara till Norge. Men vi kommer bara ta 490 svenska kronor för boken. Så det är ju ett väldigt bra pris för en väldigt vacker, stor, tjock bok.
Jag kände umiddelbart att den hade jag lyst på.
Ja.
Ja, och jag hoppas ju, vi älskar ju liksom Norge. Vi har gjort så mycket kurser för så många norska frisörer också. Så det är väldigt, väldigt, det var ju så härligt om vi får lite norska kunder också.
Ja, för det kommer till Norge och håller kurs.
Nej. Jag har ju hållit så mycket kurser. Jag har rest runt så mycket i Norge i så många år, men jag gör inte det längre. Men det har jag gjort, alltså, vi har gjort det i många, många här år.
Men teamet ditt, kommer dit till Norge?
Nu var det faktiskt ett tag sedan som vi var i Norge, men skulle vi bli inviterat så kommer vi gärna.
Så gøy.
Ja.
Vi har 10 kjappe spørsmål til deg.
Ja.
Farge eller klipp?
Klipp.
Favorittprodukt?
Saltwater gel.
Langt eller kort hår?
Kort.
Sjokolade eller chips?
Chips.
H&M eller Holzweiler?
Den var svår. Den var svår. Holzweiler.
Sverige eller varmare land?
Varmare land.
Naturlig farge eller crazy color?
Naturlig färg.
Öl, vin, bobble eller drink?
Champagne.
Sassoon eller Guy Tang?
Sassoon.
Instagram eller TikTok?
Instagram.
Det var 10 kjappe, det.
Ja.
Bra det.
Det
var
bra. Ja. Vad fint. Okej.
Okay. Tusen.
Härligt. Då vet ni, tusen tack för en fin intervju och tack snälla för att jag fick vara med. Och så vill jag göra en hälsning till hela norska frisörkåren att I love you.
Åh, tusen ja. Tack till dig Johan för att du ville komma och vara gäst hos oss.
Tack snälla. Ha det nu så himla bra och så hörs vi.
Det gör vi.
Og følg gjerne oss på Instagram, Facebook eller TikTok, og du kan høre hele episoden på iTunes eller Spotify, og hjelp oss å vokse på iTunes med å gi oss stjerner, og så høres vi neste uke. Ha det bra!